Vita käppens dag infaller som vanligt den 15 oktober. I nästa vecka när Läns och Riksnytt har uppehåll. Idag är den vita käppen en internationell symbol och ett hjälpmedel för personer med synnedsättning över hela världen. Men så har det inte alltid varit.
Nu står vi här i en källargång under SRF-huset i Enskede. Och så här inför Vita käppens dag tänkte jag att det kan passa med en historisk tillbakablick. Och det ska vi få med hjälp av Anna Wallsten. Hej!
Hej!
Du är ansvarig för Synskadades museum.
Det stämmer bra.
Och nu ska du släppa in oss i det allra heligaste. Vi går in.
Det ska jag.
Slår en kod.
Välkomna.
Tack. Och här är det mörkt och tyst. Nu kom det ljus. Så här har vi hela historien.
Ja, rörande synskadade. Arbetsliv, skola och såklart föreningens historia.
Precis. Och nu ska vi gå och leta upp några käppar.
Det ska vi. Här har vi sektionen med hjälpmedel. Och det finns ju väldigt många olika varierande hjälpmedel för synskadade. Och käppen är väl den som de flesta känner till kanske.
När började man använda vita käppen som hjälpmedel?
Ja, i Frankrike så var det på 20-30-talet. Efter krigen så fanns det många krigsblinda. Och 1931 så var det en mademoiselle som började rekommendera att blinda skulle bära den vita käppen. Och inför ministrar och liknande så hade man en stor utdelning direkt med vita käppar. Hur det gick till här i Sverige är lite mer ambivalent. Från början så diskuterade man ett trafikskyddsmärke som då blev den gula armbinden med svarta prickar på, som vi också har ett exempel på här.
Mm, och om du skulle beskriva armbinden, hur ser den ut då?
Det är, vad kan den vara? En decimeter som man hade runt högerarmen. Problemet med den här var ju att den färgade gärna av sig på damernas kappor. Och att skylta med en armbindel blev ju inte, särskilt under 40-talet, inte så populärt.
Och den här armbindeln är alltså gul med svarta kanter och stora svarta prickar.
Precis, och den lever ju kvar fortfarande som trafikmärke, trafikvarningsskylt. Men det diskuterades på mötena och jag har lite avskrifter från tidiga protokoll i de blindas förening. 1936 på ett ombudsmöte så blev det en väldigt livlig diskussion runt det här med armbindel eller vitkäpp. För vitkäppen hade då börjat användas av synskadade mer då som att man målade sin vanliga käpp vit.
Mm-hmm. Men med samma funktion som den har idag?
Precis, den syntes bra mot svart asfalt eller mörk väg. Och det var ju på den tiden att det blev mer och mer biltrafik och man insåg att någonting måste vi göra ur säkerhetssynpunkt. Och under det här ombudsmötet så var det en man från Stockholm som yttrade sig och sa att det torde vara generande för damerna att använda en käpp. Men då svarade en fröken från Eskilstuna att vi kan ju själva välja vilka tecken vi behagar. Vi kvinnor är ej alls generade att gå med käpp och ej heller skämmas över vår blindhet.
Ja,
ja, hon röt till lite grann. Och 1937 så gick man till Kungliga Automobilklubben och ville få den vita käppen då som officiellt trafikskyddsmärke. Så det var ju någonstans här då som den började användas.
Och vad är det för käpp vi pratar om då?
Då tror det varit en vanlig träkäpp som vi har ett exemplar av här.
Här har vi en gammal vit käpp uppenbarligen. Den är helt nött ner till och den är ungefär i
en meter kanske. Och den har nog använts flitigt. Men ganska den är tung är den.
Får känna på den. Ja, det var den. Och så är den helt slät och med bara en liten knopp. Mm. Så här låter den.
Metalldel längst ner. På Tomteboda så började man på 50-talet att lära ut käppteknik till eleverna. Och då var det en gymnastiklärare där som hette Anta Ryman som nog skulle kunna behöva ett helt eget program bara för sin skull. För hon var en fantastisk människa. Hon fick stipendium och åkte till USA där de lärde ut den hovertekniken som var det senaste då. Där man pendlade med käppen för att känna sig fram. Hon kom tillbaks till skolan och eleverna fick ett helt nytt levnadsutrymme. Man fick prova det här inne i stan och ta sig fram och göra olika övningar. Med käpptekniken så kom ju ett helt nytt självförtroende. En chans att klara sig själv ute i samhället. Som kanske var särskilt viktigt som ungdom. Och kunna skaffa sin egen identitet.
Så fram till 50-talet så hade inte vita käppen använts i det vardagliga livet av så många?
Inte på samma breda front.
Och då är det den här käppen som vi pratar om. Den här enkla vita med en liten knopp? Eller?
Ja, det fanns olika på den tiden. En liten dokumentation vi har så användes träkäppar. Och sen på 50-talet så kom också lättmetall, aluminiumkäppar. Som användes. Som jag förmodar då hade kommit från USA med Anta Ryman.
Så då hade man utvecklat konceptet för att det skulle bli smidigare att använda helt enkelt?
Precis. Mm. Och just efter andra världskriget så blev ju behovet ännu större av någon form av orienteringshjälpmedel eftersom det blev ännu fler krigsblinda såklart. Ja, även om det här har varit den mer officiella berättelsen om hur man började använda den vita käppen i samhället så har man ju nedtecknade källor från över 1000 år sedan hur synskadade har använt käpp för att orientera sig.
Här hänger en illustration på väggen i museet.
Det är en teckning från, vad skulle man kunna tänka sig, 1700-tal på tre tiggare som går runt med käppar och också hundar då. Som man skulle kunna tänka sig en föregångare till den moderna ledarhunden. Och det var ju på det sättet som man fick klara sig i den allra äldsta tiden innan samhället ställde upp på ett annat sätt.
Nu bullrar det väldigt här utanför, men det är för att vi är i den här källarlokalen och det pågår verksamhet, lagverksamhet här utanför.
Precis.
Du är ansvarig nu på Synskadades museum, men ni har inte öppet för allmänheten så ofta?
Nej, det har väldigt begränsade visningsmöjligheter. Som ni har hört så smäller det lite grann och det är truckar som kör omkring här i källaren. Och det är i princip livsfarligt att ta med sig folk ner här, så det är lite grann på egen risk. Men, och de som vi har visningar för, det är ju främst, eller i princip enbart synskadade som vill lära sig om sin egen historia. Mm. Men vi önskar ju att vi hade en annan lokal där man kunde ta emot allmänhet mer och kanske barn och unga på ett helt annat sätt än vad vi vågar göra idag.
Om man nu har en synnedsättning och skulle vilja ta del av den här historiska skatten som ni sitter på nere i källaren, hur gör man då?
Man får kontakta oss. Vi har en helt ny hemsida nu, srf.nu/museet. Där finns kontaktuppgifter. Så hör man av sig. Vi tar gärna emot grupper i så fall och försöker samla ihop så många som möjligt samtidigt.
Mm. Tack för det.
Tack så mycket.